Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Alltså, vilken grym ny intromusik, va? Ja, så jäkla bra. Jag är så stolt över det soundet. Det är tack vare en väldigt fin ny vän till mig, eller två stycken ska jag väl säga, som kom in i mitt liv förra midsommar. Ett par som heter Malin och Mats som står bakom det fina introt. Och jag skriver också i avsnittsbeskrivningen hur du hittar mer musik från dem. Men i alla fall, jag har ju liksom berättat hela min livshistoria i förra avsnittet, så jag är lite så här trött på att prata om mitt eget drickande just nu, ska jag erkänna, fortfarande. Jag vet inte, men det var lite kul, för att det var någon som sa till mig för ganska länge sedan att så här, men om du bara hade problem att du drack för mycket ibland, varför kunde du inte bara så här packa ur en gång i månaden och bara dricka massor då och ha kul? Det var någon annan som sa det förresten, på tal om sånt, häromdagen, att han har ett kompisgäng där alla är typ nyblivna pappor. Och så då när de ses, det här gänget då, det här grabbgänget, som jag tror det kanske var var tredje månad eller någonting sånt, kanske bara en gång i halvåret till och med, någonting sånt. Och då när det här grabbgänget sågs, nyblivna pappor som annars bara är väldigt upptagna med att vara pappor, så då krökar de loss. Alltså då körde de all in, det var liksom superskallarna av sig. Det låter ju som en väldigt bra lösning, måste jag säga, för att ha kul med alkohol ibland kanske, om man inte har problem med det, tänker jag. I alla fall inte i mitt fall, för att så här, det var ju lite det jag testade att göra, kan man ju säga, under en period, att så här, jag bara skulle dricka vid några tillfällen ibland. Men det funkar ju inte så bra, och jag tror att det som den här personen som frågade mig om varför jag inte gjorde på det här sättet kanske hade missat i min historia var ju att problemet var liksom inte egentligen kanske att jag drack ibland och mycket, utan problemet var väl snarare kanske konsekvenserna av vad det blev och vad som hände i mig och liksom hur jag mådde av det, helt enkelt. Och att det var liksom på ett sätt nära att kosta mig livet liksom. Och när jag liksom förklarade mer vad som faktiskt hände när jag drack och sådana saker, då förstod den här personen, okej, det kanske inte låter som en bra idé att du ska dricka ibland ändå. Men jag hade förstått syftet med att jag bara skulle dricka ett glas vin till maten. Alltså varför skulle jag ens vilja göra det? Det är liksom, jag har aldrig haft något intresse av att lära mig att dricka kontrollerat eller dricka lite. För att för mig så var det liksom, jag ska kröka och då ska jag kräka. Inte kräka, så gjorde man ju också ibland. Men då ska jag också kröka och verkligen. Alltså då går man all in. Alltså då kör man på. Jag hade inget som helst intresse av att sitta liksom och smutta på ett glas vin och bara, ja nu ska vi bara dricka det här glaset. Nej, usch vad tråkigt, kände jag. För jag tyckte inte ens om alkohol liksom. Alltså jag kommer till exempel ihåg att jag också hade en period där jag fick för mig att jag ska bli vinprovad expert. För jag liksom bodde i Nya Zeeland och där var det mycket vinprovningar och sådana saker. Men grejen var ju att det var inte direkt att jag tyckte om att stå och smutta på lite olika typer av viner och sen spotta ut bara för att jag är intresserad av hur det smakar, utan det var ju för att jag ville bli full. Så i alla fall, nej, det här med att lära sig att dricka måttligt och kontrollerat och så, jag har faktiskt aldrig varit intresserad av det. Men däremot så kan jag förstå varför man är det och varför man kanske vill lära sig att dricka kontrollerat. För det är en del av vår kultur, det är jävligt trevligt att kunna dela på en flaska vin med sin partner. Det är trevligt att kunna vara liksom, och ta en öl med jobbgänget efter liksom, jobbet på en AV. Alltså, så jag kan ändå förstå varför man liksom vill lära sig att hitta den där kända balansen också. Men så här är det, vi har ett problem i vårt samhälle och det är att många dricker för mycket utan att ens veta om det. Och det är nog därför som många av oss med alkoholproblem inte fångar upp att vi faktiskt har problem. För vi dricker bara som alla andra. Men hur vet man att man är i farozonen? Och går det att njuta av alkohol utan att hamna snett? Det är just det här som vi ska prata mer om idag. Dagens gäst är nämligen en av Sveriges mest erfarna röster inom alkoholprevention, som det så fint heter. Anna Sjöström, också känd som Promilletanten. Hon har jobbat i över 30 år med alkoholfrågor. Hon föreläser, utbildar och är författare till böckerna Glasklart, Drick smartare bland annat, som en av dem heter. Och den här boken ger dig kunskap så du kan fortsätta att ha en sund relation till alkohol helt enkelt. Och även hur du dricker smartare. En annan bok som hon har släppt heter Pekbok för småfulla, och den utmanar några av de vanligaste fördomarna och uppfattningarna om alkohol. För att vi ska börja prata om alkohol, om hur vi faktiskt har det, vi som gillar att dricka, har hon sagt själv om den här boken. Hon slår också hål på myter kring just alkohol och upplyser i det här ämnet för att få folk att förstå sin egna och även andras alkoholkonsumtion, både på arbetsplatser och andra platser där det behövs. Och förresten så tycker hon om vin också. Och det ena, det behöver ju inte utesluta det andra, det menar hon i alla fall. Det handlar om att göra medvetna, smarta val i sitt drickande. Och det är precis det här som vi ska prata mer om idag. Så, nu ger vi oss in i den här ökända gråzonen. För vi är så himla svartvita. Antingen så är man nykter, eller så är man alkis. Men vad finns emellan det här egentligen? Ja, mycket att prata om idag, så vi kör igång. Alltså det första som jag verkligen undrar, som jag måste fråga direkt, är vilken är den vanligaste frågan du får om alkohol?
Hur mycket kan man dricka? Det är ju 10 000 kronors frågan.
Vilken svår fråga att svara på, rakt av.
Det är ju en skitsvår fråga, men det är också en väldigt bra fråga.
Ja.
Alltså det är ju så att dricka alkohol är ju majoritetsbeteendet i Sverige. Sen kan vi tycka lite vad vi vill om det, men det är klart att folk är nyfikna. Så att det där är en bra fråga och svår att svara på, för svaret är ju, det beror ju på vem du är.
Just det, exakt. Och vad säger de här personerna då?
Ja, då säger de, kan du inte ge något typ av svar? Och då får jag, det kan jag ju, för att Socialstyrelsen har ju gett ut riktlinjer som säger att det här är gränsen för riskbruk. Och då, om vi håller oss under de riktlinjerna, de siffrorna, då är vi ju åtminstone i någon typ av grön zon där risken för problem är låg. Så för de allra flesta människor i de allra flesta situationer så går det ju att dricka enligt de där siffrorna. Men det finns ju undantag. Jag skulle inte rekommendera att du drack enligt de riktlinjerna.
Du har hört min livshistoria.
Jag har hört din livshistoria. Jag har lyssnat på din podd, jag gillar den jättemycket.
Ja,
så att det är man gravid, ammar man, ska man opereras, har man diabetes typ 1. Alltså det finns ju väldigt många undantag. Mm. Situationer i livet där de flesta av oss bör avstå från att dricka alkohol. Men igen då, för de allra flesta så går det ju att dricka alkohol utan att öka risken för problem.
Och vi ska ju komma in mer på det där såklart. Men först så vill jag ju veta mer om din historia. För jag tycker du är en sån intressant person som jobbar så mycket med alkoholprevention på det sättet som du gör. Samtidigt har du varit väldigt engagerad i nykterhetsfrågor och varit nykter själv, som jag förstår, när du var yngre och sådär. Men idag så har du hittat, eller så, jag tror det var så bra, för du skrev till mig att du är en sån där obegriplig svenssondrickare som håller dig inom riktlinjerna för låg risk.
Ja, alltså jag är ju en sån där obegriplig svenssondrickare för människor som är till exempel med i tolvstegsgemenskapen, där man liksom typ delar upp människor i folk som har beroende eller inte. Och jag har ju jobbat i väldigt många år inom tolvstegsrörelsen och varit med och startat Sveriges första öppenvårdsmottagning som registrerade sig under hälso- och sjukvårdslagen. Det var ju en tolvstegsmottagning, så att jag gillar ju tolvstegsprogrammet. Men för många människor som har druckit sig till en alkoholism och sen blivit nyktra, så är det ju helt obegripligt att människor dricker lite. Varför ska man göra det? Och sanningen är ju att de allra flesta svenskar dricker ju lite. Och är inte alltid ute efter fyllan. För det är också en missuppfattning att varför ska man dricka om man inte blir full?
Mm.
Ja, det finns massa andra skäl till att dricka. Det är socialt, det är gott, det passar gott till, liksom, passar bra till en älgstek. Och det kan verkligen vara obegripligt för en människa som har kanonsvårt att inte dricka för mycket. Då är det ju obegripligt att jag är en sån här person. Och varför ska jag engagera mig i den här frågan? Liksom?
Mm. Ja, men då vill jag ändå backa tillbaka till din historia, för att du har ju haft alkoholism i din släkt. Din morfar var väl alkoholist?
Ja, min stackars morfar som jag måste liksom harva fram. Det är ju så att det är inte en slump att jag hamnar i den här frågan. Morfar, han kom hem från andra världskriget med 2 stycken diagnoser i bagaget, och den ena var ju PTSD, alltså ångest. Den diagnosen fanns ju inte ens då. Så då sa man väl någonting med att han var i nerverna typ. Och sen var han alkoholist. Och det var ju inte konstigt. För det var ju väldigt, väldigt många av de männen som låg inlagda under andra världskriget. Och han låg uppe vid finska gränsen som såg saker och upplevde saker som man inte kunde hantera utan brännvin. Så han drack ju brännvin och han drack för att kunna sova. Och när han då kom hem efter krigsslutet så var han ju en fullfjädrad alkoholist. Men min morfar blev nykter 1958. Han gick med länkarna, som ju var liksom de adopterade, tror jag, de 5 eller 7 första stegen av de 12 stegen inom 12-stegsrörelsen. Och han gick med i den gemenskapen och blev nykter 1958.
Länkarna finns väl kvar idag, tror jag.
Ja, jag hoppas det. Ja. Det var jättebetydelsefull för min familj.
Ja.
Min mamma minns ju liksom att de hade gemensamma julfester och sommarfester och sådär. Där det var nyktert och tryggt för alla barn. Så, och jag är född 1969, så att när jag kom till världen som första barnbarn i den här skaran av barnbarn som kom sen, så hade ju min morfar varit nykter i 11 år. Så jag har ju aldrig sett honom dricka. Men däremot så har jag ju växt upp i en familj där man absolut inte fick prata om problem.
Mm.
Och det hade ju liksom börjat med att den här skammen över att morfar var alkoholist. Och det fick man inte prata om, trots att han var nykter, vilket ju tycker jag är någonting att vara stolt över. Men det fick man inte prata om. Så jag har beroende i familjen, och min mamma är väldigt tydligt ett vuxet barn. Och sen finns det andra släktingar också som har den här sjukdomen.
Men tror du det som har gjort att det var så mycket hysch-pysch kring just alkohol och nykterhet och alkoholism och sånt, att det som har sporrat dig till att säga, nu ska jag fan prata om de här grejerna?
Alltså jag är så barnslig, så jag är verkligen så där. Jag kan inte sluta prata om alkohol. Det är nästan som ett tvång. Alltså jag kan fan i mig inte sluta prata om det, för det är helt bizarrt att vi inte pratar om alkohol. Att vi tycker att det är så himla svårt. Och den här tystnaden är ju liksom... Det är dumt, men det är också livsfarligt.
Mm.
För min övertygelse efter att ha jobbat med det här i över 30 år är ju att jättemånga människor där ute går omkring och tror att de dricker normalt, måttligt, inte konstigt, som alla andra. Fast de egentligen dricker alldeles för mycket.
Mm.
Men eftersom vi inte pratar om det så har de ingen aning om att det är på det sättet. Och det får ju helt enkelt inte bara vara på det sättet. Så att jag har gett mig fan på att prata om alkohol.
Det har du gjort jävligt bra också. Och det ska du få fortsätta göra här också. Men först tillbaka till bara dig. Liksom, för att gjorde inte den här uppväxten med att ha det så här på något sätt att du blev rädd för alkohol?
Nej, alltså jag tror inte jag var rädd för alkohol. Det var jag nog inte, men jag var ju nykterist tills jag var efter gymnasiet, och jag gick 4 år i teknisk linje. Och på den tiden så dracks det ju jättemycket. Jag var alltid nykter på alla fester.
Wow.
Och respekterad. Jag upplevde aldrig att någon tyckte att det var konstigt eller försökte truga mig sådär. För att det var så tydligt att det här var mitt engagemang. Så att folk tyckte snarare att jag var lite rolig sådär.
Och du kände dig aldrig utanför eller liksom så?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag hade sånt, alltså jag gjorde mycket andra saker i gymnasiet. Jag var med i elevrådet, jag var med i festkommittéer, jag var med och gjorde årsboken. Så att nej, och jag var ju på festerna.
Ja.
Jag var ju på festerna, men jag brukade, alltså mitt trick var ju att gå hem tidigt.
Mm. Ja, det, och det tricket, det är ju, vad säger man? Det kan man använda när som helst, vilket år den är i tiden.
Ja, ja, och jag använder mina föräldrar, jag skyllde på dem.
Ja. Aha, hur då menar du?
Nej, men jag sa så här, är det okej, mamma, att jag säger att ni är dumma i huvudet? Jag måste vara hemma klockan 11. Och de bara, ja, absolut. Så jag bara, ni fattar inte, mina föräldrar är ju helt... Sådär.
Det brukar vara tvärtom annars.
Nej, liksom. Jag vet, men det där sa jag till mina ungar också, att ni får skylla på mig. Det är lugnt. Liksom.
Ja, vad roligt. Men sen så började du ändå dricka.
Ja, men jag tog ju kapp det.
Ja.
Så, för att, och jag har liksom inget speciellt minne av när det var. Jag tror att det så här smög sig på lite när jag och min dåvarande kille började plugga tillsammans. Eller inte tillsammans, men vi pluggade samtidigt. På Stockholms universitet, och då kom man in i studentverksamheten, och jag jobbade på kollo på somrarna, och där var det väldigt mycket festande, och jag började röka när jag var 23, så här, moget.
Sen rebell.
Ja, verkligen, jag hade en så här väldigt kort men intensiv rebellfas där, någonstans mellan 23 och 27 kanske.
Ja. Men var det liksom då när du drack då? Har du någon gång varit inne i någon form av riskbruk?
Ja, absolut. Ja. Jag har varit i riskbruk. Och det är ju inte rocket science. Alltså, jag har ju alkoholismgenen, eller vad man nu ska kalla det för. Och för mig så tror jag det handlar om att jag alltid från början har kunnat dricka mycket. Och jag gillar vin, framförallt, det är min favoritdryck. Det var likadant när jag började röka. Jag gick från att liksom aldrig ha rökt när jag var 23 till att liksom röka Lucky Strike utan filter på typ 3 veckor.
Wow.
Det var inte,
ja, det är hardcore.
Ja, men det är hardcore. Och det var liksom inga problem. Jag gillade verkligen att dricka, och jag kunde dricka mycket. Jag kommer inte ihåg vad din fråga var.
Nej, men om du var liksom hur illa däran, eller man ska säga, du var med alkoholen då.
Nej, alltså, men jag var nog inte illa däran. Jag hade nog mest kul. Mm. Och drack ganska, liksom, festade när jag gick under studenttiden. Absolut inte värst, men jag var ju absolut inte den som var liksom, drack minst heller. Mm. Det som tror jag har hållit mig tillbaka är att jag har aldrig gillat att tappa kontrollen. Så att bli berusad till en viss gräns är kul. Men när jag börjar känna att nej, men nu sluddrar jag, eller nu vet inte jag riktigt vart det här ska bära hän, då slutar jag.
Det där känns som ett genomgående tema med folk som är duktiga på att dricka, höll på att kalla er nu.
Ja.
För jag har en kompis, Emily, som var med i ett tidigare avsnitt för ganska länge sedan här i podden. Hon har aldrig varit full.
Mm.
Alltså, hon har druckit alkohol, men hon har aldrig blivit full. Och hon sa samma sak, att hon tror att det nog handlar om att hon inte tycker om känslan av att tappa kontrollen.
För jag lyssnade på det avsnittet, jag tyckte det var så jädra intressant också, så här kul tema liksom, att vända på det. Så här, varför har du aldrig varit full? Liksom? Full har jag definitivt varit. Jag gillar att vara full. Alltså, jag tycker om den känslan.
Mm.
Men så finns det liksom en gräns, en bortre gräns där, som är liksom när jag slutar och andra fortsätter. Mm. Den gränsen har jag... Alltså, det är klart att jag kanske har gått över den någon gång, men väldigt sällsynt.
Mm. Och nu har du lyckats hitta den här, eller lyckats, men nu är du den där Svensson-drickaren.
Ja, fast det låter ju som att det gick över en natt. Jag är 55.
Ja, jag snabbspolade väldigt fort.
Jag snabbspolar 30 år liksom.
Ja, men vad hände på vägen då?
Ja, men det som hände på vägen var ju att det ändå fanns ett väldigt djupt engagemang hos mig för de här frågorna. Så att en snabb version är ju att jag direkt efter jag hade gått ut universitetet och utbildat mig till lärare fick jobb inom Försvarsmakten. Jag började med att jobba med värnpliktiga, och sen så fick jag ett jobb där jag skulle då inventera hur man jobbade med de här frågorna bland Försvarsmaktens anställda då, officerare och civilanställda. Och då var det ju alkohol. Alltså, narkotika var ett obefintligt problem på den tiden, och det tror jag fortfarande är. Att liksom just den yrkeskåren är underrepresenterad när det gäller narkotika, men överrepresenterad när det gäller alkohol. För de har en gammal tradition av att man ska dricka mycket och vara en riktig kar. Det har verkligen, verkligen förändrats. Min son är militär, så att jag vet en del om hur det ser ut idag. Idag tänker man mycket mer i säkerhetstermer, men alltså, man drack på fritiden, en riktig karl kan dricka liksom.
Såklart.
Såklart. Mm. Och den alkoholkulturen lever ju kvar i andra mansdominerade branscher.
Oh, ja.
Men då i alla fall, då var jag med och tog hem en utbildning från USA som heter Prime for Life, som bygger på en preventionsmodell som heter riskreduceringsmodellen, och började breddutbilda i Försvarsmakten. Och där lärde vi ju liksom ut det här, att göra en egen inventering av din genetiska sårbarhet. Alltså, har du familjebakgrund? Hur är det med din tolerans? Och utifrån det ta ett beslut om hur mycket du kan dricka för att det ska vara låg risk för dig. Och jag utbildade i det där och var väldigt bra på det, tills jag en dag bara så här, shit på en fritt. Det här är ju jag.
Uff.
Alltså, jag har stått och lärt ut någonting, men själv inte tänkt så här, men de här kunskaperna, alltså jag är en del av min egen målgrupp. Och det var ju när jag fick barn som jag insåg det. Mm. När jag fick min första barn då, när jag var 29, så var det så här, men någonstans där liksom, efter att man börjar dricka igen efter graviditet och amning och så här, så var det så här, så bara slog den plötsligt att jag, alltså, jag har liksom tänkt att den här utbildningen, den är skitbra för alla. Men jag hade liksom inte räknat in mig själv i alla. Så bara, det här var inte en jätteskön känsla.
Mm.
Och sen var det ju inte sådär över en natt. Men ett antal år senare så hade jag ju liksom, du vet, dragit ner mitt drickande, drack medvetet och liksom använt de här kunskaperna som jag fortfarande utbildar och skriver böcker och föreläser om, hade jag liksom börjat använda. Alltså, det är en del av mig. Jag dricker medvetet.
Mm, du lever som du lär.
Jag försöker leva som jag lär. Mm. Sen finns det väl en och annan bröllopsfest eller liksom 50-årsskiva där det kanske slinker ner ett extra glas. Ungefär som de flesta av oss försöker liksom begränsa våran mängd choklad vi äter eller chips, men ibland så blir det lite för mycket och sådär.
Mm.
Men absolut, 90% av tiden så håller jag mig definitivt till det jag lär ut.
Det är ju verkligen så att vi är så himla svartvita i vårt tänkande kring alkohol. Alltså, antingen så är man nykter eller så är man alkoholist typ. Men vad är det som finns emellan där?
Allt finns ju däremellan.
Mm.
Alltså, när jag gav ut min första bok för 11 år sedan som hette Promille, drick smartare, så var ju den riktad till riskkonsumenter. Och på den tiden så jobbade jag på ett behandlingshem, 12-stegsbehandlingshem, ett svenskt, som anställd. Och när jag då berättade för han som ägde det där stället, som då var gammal 12-stegare och själv nykter alkoholist, så berättade jag för honom om min bok. Och då sa han så här, bara fnös han. Så sa han, det var det dummaste jag har hört, sa han. Jag bara, vad menar du? Vadå riskkonsumenter, sa han. Antingen är man alkis eller så är man alkis inte. Okej. Okay. Så det är alltså så att plötsligt i morgonen vaknar man bara och är alkis. Alltså, de kommer ju någonstans ifrån. Mm. Och det är ju så att vi utvecklar alkoholism eller alkoholberoende. Det är ju en process som för de allra flesta människor, inte alla, en del kan det gå fortare för, tar några år. Och det handlar ju om hur vi dricker. Det är liksom nyckeln här. Dricker du mycket ofta, ja, då kan du dra på dig problem tidigare. Dricker du långsamt och med mindre mängder så kommer det. Men till slut så kommer dina alkoholvanor, om du dricker mer än vad de här riktlinjerna för låg risk säger, så är det sannolikt att du kommer att utveckla någon typ av problem. Det finns ett annat problem med det där resonemanget, det där svartvita, och det är att vi bara pratar om alkoholism. Vi fixerar oss på de allra svåraste alkoholproblemen. Jag tror att vi gör det därför att det är lite skönt att göra det. För att då kan jag som dricker all, jag gillar att dricka vin, jag kan tänka så här, men så där illa är det ju inte.
Exakt.
Ta inte min vinflaska ifrån mig. Mm. Men de allra vanligaste alkoholproblemen handlar ju inte om att utveckla beroende. Det handlar ju om att få magkatarr, depression, sömnproblem, ligga med fel person, såra sin partner, inte kunna skjutsa ungarna till fotbollsträningen, göra bort sig på en personalfest, Alltså det är den typen av alkoholproblem som är allra vanligast. Och som ju faktiskt kan förstöra extremt mycket.
Och det är de här du kallar för gråzonsdrickarna då?
Ja.
Mm. Alltså som egentligen håller på att utveckla alkoholproblem och går mot alkoholism men inte är där.
Nej, de är inte där än. Ja. Och problemet är ju att de har inte utvecklat de här allvarliga problemen än. Och då tänker de att det inte är något problem. Jag fullkomligt avskyr det här uttrycket som säger att människor måste nå sin botten. Alltså jag får så här, bara kliar i hela kroppen på mig.
Varför då?
Därför att alla når inte botten. En del dör innan de kommer dit.
Mm.
Och om vi ska stå bredvid och säga så här till någon, alltså jag träffar mycket anhöriga som säger, kan du hjälpa mig med mitt barn eller min man eller mitt fru eller så där. Och om jag då skulle säga så här, nej det går inte. För att vi måste vänta tills hon har slagit i botten. Då är det ju inte säkert att det finns något kvar. Och dessutom, jag då som gillar forskning, det finns ingen forskningsstöd för att vi ska vänta tills folk har blivit så sjuka så att de knappt kan liksom pussla ihop sig. Jag gillar inte det.
Hur ska man göra då om de inte har kommit till sin botten, menar du?
Det finns ganska mycket att göra. Dels så behöver vi ju prata. Vi måste ju försöka prata med de här gråzonsmänniskorna på ett sätt som gör att de lyssnar. Utan pekpinnar, med en mer liksom differentierad bild, gör så att de känner igen sig. Och det tänker jag att man gör ungefär på samma sätt som man pratar om kost och motion och sådär. Utan några värderingar. Är det så att du har en älskad person som du vill hjälpa men som inte vill ha hjälp, ja men då kan jag jobba med dig istället. Då finns det till exempel Craft, som är ett fantastiskt KBT-baserat behandlingsprogram där man hjälper den anhöriga att hjälpa sig själv men också motivera sin närstående till behandling, som jag har jobbat med i många år, som funkar jättebra.
Mm.
Så det finns en massa saker man kan göra och inte bara sitta och vänta på att det ska hända någonting.
Att någon ska krascha liksom.
Eller någon ska krascha eller att det ska liksom plötsligt ska det uppstå någon slags motivation.
Mm.
Alltså.
Ja, just det. Ja, ja det var egentligen inte mer att gå in i den perspektivet, men det är så himla nyttigt att prata om, för jag har fått den frågan nyligen faktiskt, alltså, och jag kommer prata mer om att vara närstående i framtiden också, kanske till och med dig om du är sugen på det och komma tillbaka någon gång, men för att det är så svårt kan jag tänka mig, både för den som är inne i gråzonsdrickande själv, att förstå att man har problem, för att liksom, med tanke på hur vi har det i vårt samhälle med att alla dricker ju så här, så då är det klart att jag kan göra det också, så då fortsätter man. Men också som närstående att se de här sakerna, och när det fortfarande är då i gråzonen, att liksom kunna gå in där och hjälpa sin närstående. Alltså det blir ju...
Och inte sällan så dricker jag ju tillsammans med min närstående.
Alltså ja,
vi dricker tillsammans. Vi kanske har samma alkoholvanor.
Ja.
Och det har inte uppstått problem än.
Mm.
Alltså det är det som är problemet med att försöka nå riskkonsumenter innan de börjar dricka på ett farligt sätt. Det är så, varför ska de lyssna? Det är lite som viktökning. Alltså när skriver man in sig på viktväktarna? När man har gått upp 3 kilo eller när man har gått upp 25? Jag kan svara på den frågan.
Jag
har skrivit in mig på viktväktarna ett par gånger. Men man skriver ju inte in sig. För mig var det så här, jag skrev in mig första gången när byxorna på normala damavdelningen inte passade längre. Jag var på väg mot den här avdelningen för överviktiga. Och då hade jag gått upp 25 kanske. Alltså, det var ju skitjobbigt att gå ner 25 kilo. Alltså, det är ju så mycket kilo som man liksom tappar i sugen bara vid tanken. Hade jag skrivit in mig när jag hade gått upp 5 kilo, då hade det ju förmodligen varit mycket, mycket lättare. Jag hade gått fortare och det hade inte fått såna enorma konsekvenser. Men alltså, 5 kilo tyckte inte jag var något... Liksom. Och det är precis samma sak med alkohol. Varför ska jag ändra någonting som jag inte tycker är ett problem?
Mm.
Och där måste vi bli mycket, mycket bättre på att beskriva liksom, vägen till alkoholproblem. Det är på en glidande skala. Vad är det för skillnad till exempel mellan baksmälla och abstinenssymptom? egentligen är det inte några skillnader alls förutom styrkan.
Hur då menar du?
Jo, men om du vaknar och har baksmälla så mår du illa, du känner dig lite skakig. Du vet, kan någon dra ner rullgardinen, varför skriker fåglarna så högt? Liksom.
Exakt.
Alltså, det är en känsla av att det är, så här, det är skakigt. Mm. Men om jag skulle titta på min hand så skakar jag ju inte. Men det är liksom en inre känsla av skakat. Och har jag mycket bakfyller eller baksmälla så kan jag ju förmodligen bota det med lite alkohol. Jag kanske tar en mimosa på morgonen om det här är på semestern och så bara känns det bra igen. Ett, två, tre år senare så har jag fysisk abstinens när alkoholen går i kroppen. Nu känner jag mig inte bara skaka utan nu skakar handen. Alltså nu skakar jag. Och det kommer inte räcka med någon härlig mimosa i soluppgången liksom, utan jag kommer behöva dricka mer alkohol för att dämpa de här symptomen. Men det är liksom, det är på samma skala. Det är samma sak vi pratar om. Det är bara det att det är värre. Och det är ju så en del människor uttrycker det som jag träffar som säger så här, jag tycker att mina baksmällor har blivit mycket jobbigare. Kanske inte är baksmällor längre. Kanske är fysisk abstinens. Men alltså var någonstans på den här skalan är du någonstans? Det är ju skitsvårt att veta.
Ja, och det är ju det som... Det var inte du som skrev det här med att alkoholkommittén, att de hade en kampanj där de skrev att problemet med alkoholism är att det är så roligt på vägen dit.
Jo,
ja.
Jag tycker den är underbar.
Ja, precis. Och det är därför det är så svårt. Alltså, och tanken med det är ju att det är så svårt... För det är så svårt att säga, vart går gränsen? Vart är den där gränsen? Hur vet man att man är nära gränsen till att utveckla alkoholism? Eller till att få alkoholism, kanske man ska säga. Eller få... Vad säger man?
Jag tycker man utvecklar det.
Ja, utvecklar,
det är någonting man utvecklar över tid. Men det är ju inte så att det ringer några varningsklockor. Jag tror att många människor tänker så här, ja, men jag måste dra ner. Jag ska sluta festa, alltså, men inte nu. Sen, typ när jag har liksom gått ut universitetet eller efter sommaren. Eller, alltså, ja, sen ska jag göra det. Och sen när det blir sen så är det för sent. För att det ringer inga varningsklockor. Utan det är på en glidande skala. Och om du inte är uppmärksam så kommer du oundvikligen att utveckla olika typer av problem. Det behöver ju nödvändigtvis inte vara att du utvecklar alkoholism. Men du kanske dricker på dig en alkoholrelaterad cancer. Du kanske får magkatarr. Din relation spricker. Du får problem att sova. Men det är det som är luriga är ju att långsamma förändringar märker vi ju inte på samma sätt. Utvecklingen till alkoholproblem eller alkoholism, den går ju ganska långsamt för de flesta människor. Så att hade man liksom vaknat en morgon och plötsligt betett sig som du gjorde precis innan du slutade dricka, då hade du bara, herregud vad jag beter mig. Men då var det normalt.
Ja, just det.
För du hade vant dig vid.
Just det.
Precis som jag vande mig vid att vara 10 kilo tyngre och sen 15 kilo tyngre och sen 20 kilo tyngre. Och sen så en dag så bara, nej nu går det inte.
Mm.
Men vi anpassar oss liksom så.
Jag tycker det är kul för att i din bok Drick smartare heter den, va?
Mm.
Ja, nu fick jag hjärnstopp, vad säger man? Gud, ja, min hjärna funkar så där idag, märker jag. Men i alla fall
glasklart
drick smart. Just det, precis. Jag tyckte det var så bra för där skriver de vanliga tips som funkar dåligt när det handlar om att förebygga alkoholproblem. Så jag tänkte vi kan bara kolla på dem lite grann, vad du har skrivit här. För det var så, jag tyckte det var så pedagogiskt sätt att prata om det. Och då är den första, drick inte ensam.
Nej, men det är ett jättevanligt tips man får. Jag fick lära mig det av min mamma, att det var väldigt viktigt att man aldrig drack ensam. Och jag tror att det kommer från en iakttagelse av att många människor som har alkoholproblem, de är ju ensamma. Drick inte ledsen också, brukar hänga på samma tråd. Drick inte ensam, drick inte när ledsen. Och när jag utbildar dem där så brukar människor säga så här, men människor, är man ledsen så dricker man ju för att kompensera för det. Eller jag dränker mina sorger, eller jag självmedicinerar min ångest, eller jag är så ensam så därför jag dricker. Ja, absolut.
Mm.
Jag kan dricka för mycket för att jag är ensam och ledsen. Men det kan jag ju göra om jag är på krogen och har skitkul också.
Ja, exakt. Eller? Ja, ja.
Alltså, jag går på fest, jag bestämt mig för att jag ska dricka 3. Mm. Men så, du vet, träffar jag polarna, så blir det så härligt. Och så bara, oj då, så vart det 8. Leven skiter ju det. Åtminstone finns det ingenting som tyder på att leven bryr sig om jag är glad eller ledsen. Utan det som händer i kroppen, det är att jag drar i mig 7 glas vin.
Mm. Mm.
Och det hamnar i levern. Och levern kommer sen att skicka upp alkoholen i hjärnan. Så att varför vi dricker är förmodligen inte lika viktigt om vi tänker på att vi ska förebygga problem som hur mycket.
Just det.
Mm. Det är riskfaktorer, absolut. Depression kan vara en riskfaktor, att jag dricker mer för att jag är deppig. ADHD kan vara en sån. PTSD som min morfar hade. Men de 4 vanligaste personlighetsdragen som är överrepresenterade hos alkisar, det är att de är sociala, utåtriktade, sensationssökande och impulsiva.
Mm.
Exakt samma personlighetsdrag som jätteduktiga entreprenörer har.
Wow.
Ja. Kul, det är kul människor.
Mm. Ja, ja.
Som gillar när det händer grejer.
Ja, precis. Och det är inte den bilden vi har av alkoholister överhuvudtaget.
Nej, nej. Absolut inte.
Nej, precis. Och drick inte ledsen var en av dem här. Precis. Och så, men en annan sak är, drick varannan vatten.
Ja, men alltså, med risk för att någon kommer kasta en sko i huvudet på mig, så tycker jag att varannan vatten är askorkat.
Jag försökte ju med den period.
Ja, ja, hur gick det?
Det gick inte alls bra, det blev bara värre. Jag tänkte, om jag dricker varannan vatten så blir jag inte lika full. Blir kalasfull och fuckar ut totalt.
Och jättekissnödig.
Ja, det är med mer, som alltid blir ändå liksom.
Jo, och då sätter du ju liksom fingret på exakt vad som är problemet med det här rådet. Att det är ett jättebra råd för en sån som mig, som dricker för smakens skull oftast och dricker långsamt, så är det jätteklokt att dricka varannan vatten, för att då bromsar jag, det går långsammare, risken att jag blir full inte lika stor. Men om jag verkligen gillar att dricka, då kan jag ju häva i mig vin och vatten i en härlig blandning och det finns ingen övre gräns. Och därför är det ett ganska värdelöst råd, framförallt för människor som gillar att dricka mycket. För då är det lite så här, så länge jag dricker varannan vatten, då är det alltså okej. Okay. Nej, inte nödvändigtvis va?
Eller som när jag hittade lösningen att blanda Ramlösa fläder med rosé, för då tänkte jag att då blir det typ varannan vatten.
Det är en fantastisk lösning.
Ja, det blev jättebra. Nej, inte alls. Ett annat tips som funkar dåligt är att finsprit är bättre för hälsan.
Ja, jo, den är helt underbar tycker jag. Finsprit är bättre än fulsprit. Jag citerar i min bok ett uttalande som en advokat gjorde i ett båtfylleri. Så det var en försvarsadvokat som stod i rätten och försökte försvara sin klient som hade kört upp på land på fyllan. Liksom. Och så sa han så här, någonting i stil med att ja, men det var verkligen inget fulsprit som dracks, utan min klient delade några flaskor vin av god kvalitet med sin fru. Som om det skulle ha någon betydelse.
Det är så roligt.
Lever skiter ju det. Om det är liksom kostar Chateauneuf du Pape som kostar 500 spänn, eller om det är liksom spanskt lantvin, det skiter väl levern i.
Mm.
Det lever har att ta ställning. Och så länge som det inte är liksom träsprit, om man blir blind, då är det dåligt. Då är det jättedåligt. Men liksom, det spelar väl ingen roll.
Nej.
Och det finns ingenting som säger att man dricker mindre bara för att det är dyrt.
Nej, verkligen inte. Tvärtom kanske till och med. Mm. Ja, kanske smakar bättre till och med, så då dricker man mer. Eller vad vet jag, jag kan ingenting och sånt. Men i alla fall, kaffe snabbar på förbränningen då?
Nej. Enkelt, nej.
Det är inte så alltså?
Nej, bastu ju inte det heller.
Är det sant?
Nej, alltså du har ingenting med förbränningen att göra. Du kanske liksom känner dig lite piggare för du får i dig koffein. Så du kanske liksom vaknar till lite, men du har ju fortfarande samma promillehalt. Mm. Levern tuggar på i den takten som levern tuggar på. Liksom. Mm.
Vad menar du med den här åldern skyddar?
Ja, men man tänker oftast på att alkohol är, vi måste skydda ungdomarna och det är de som dricker. Och så här. Det är ju inte så. De som dricker mest, det är vuxna. Och jag har ganska många gånger träffat personer som är liksom i min ålder eller så här, börjar närma sig pensionen, som är så här: ja, om jag inte har utvecklat alkoholism nu, då lär jag aldrig göra det. Så de ser liksom sin ålder som en skyddsfaktor.
Mm.
Att jag dricker ju mycket, och om jag skulle ha utvecklat alkoholism så borde jag redan ha gjort det. Alltså kommer jag inte göra det. Det är precis tvärtom. dina alkoholvanor som du har, de ackumuleras och du tar med dig dem in. Och jag tänker den här tonårspalören som Systembolaget ger ut, den är bra. Men jag tror vi borde ha en seniorparlören istället.
Mm.
Därför att det är inte alls ovanligt att de ringer till mig och bara så här, jag har gått i pension. Jag satte guldkant på tillvaron. Det gick lite sådär. Så. Flyttade ner till Spanien, började dricka vin varje dag. Och så plötsligt så har man liksom klivit från den där gråzonen över i den knallröda zonen.
Nej, jag kan tänka mig det. Då har man liksom inte förpliktat sig till jobb på samma sätt längre heller om man är pensionär. Och
nej,
då är det ju jätteenkelt att bara sitta och pimpla vin hela dagarna. Gud vad trevligt liksom. Såklart. Eller otrevligt beroende på hur man ser det.
Ja.
Ja. drick måttligt och ansvarsfullt. Det ska förebygga alkoholproblem. Det också funkar dåligt, eller?
Ja, det beror väl på hur mycket du tycker att måttligt är. Hade jag frågat dig när du var i din aktiva period om vad du tyckte var måttligt, så hade du förmodligen svarat någonting i stil med ungefär så mycket som jag dricker. Alltså, det är ju subjektiva mått. Och det som är måttligt för mig är inte måttligt för dig. Och det här rådet älskar ju folk som dricker mycket. För då får de bestämma själva.
Ja.
De kan ju tycka så här, jag dricker väldigt ansvarsfullt. Ja, okej, men du dricker ju ett flak öl varje fredag. Ja, men jag dricker det på ett ansvarsfullt sätt. Därför att jag tar inte bilen, jag sitter hemma i min soffa. Liksom, det är inga så här, okej, men skyddar det dig för risken för problem? Nej, det gör det inte. Det är alldeles för mycket, så att vi behöver liksom objektiva mått. Det är därför vi behöver lära oss de här riktlinjerna för låg risk, alltså de här sifferserien.
Vad är de nu igen?
Nej, men det är som tallriksmodellen.
Ja.
Alltså, du kan ju, jag tror alla svenskar har en bild av tallriksmodellen. Vi vet ungefär hur det ska se ut på vår tallrik med liksom fördelningen av grönsaker, kolhydrater och kött. Jag brukar ta min stackars pappa som ett exempel. Det är inte så att han är dum i huvudet på något sätt, det är han inte. Men på hans tallrik ligger det liksom, det är bara två delar på hans tallrik. Det ligger kött på ena sidan, och vad ligger på andra sidan? Potatis. Grönsaker är inte en del av hans tallrik. Och han har högt blodtryck och medicinerar mot det. Han kanske inte behövde göra det om han liksom åt lite mer morötter. Grejen är att han vet. Så att han gör ju medvetet högriskval. Han väljer att inte äta grönsaker och tar hellre konsekvenserna och äter ett litet piller. Jag tänker att det här med Socialstyrelsens riktlinjer är ungefär som en tallriksmodell. Och när man har hört de här siffrorna så kan man inte ohöra dem. Så stackars dig som lyssnar på det här, som gillar att dricka jättemycket. Håll för öronen nu om du inte vill höra dem, för du kommer aldrig glömma dem. Och den siffrserien är 0, 4, 10. Så vill man verkligen vara säker på att inte få problem, då är ju nollan bäst. Alltså, det är ju det absolut bästa rådet. Dricker man inte får man inte problem. Punkt. Och det är också det enda rådet för människor som har utvecklat alkoholism eller som har diabetes typ 1 eller andra sjukdomar sådär. Det är bara det att 80% ungefär av Sveriges vuxna befolkning dricker. Åtminstone ibland. Så om man då vill dricka, ja, då säger de här riktlinjerna att man ska aldrig dricka mer än 4 sådana här standardglas de dagar man dricker. Och ett standardglas är, kan man säga, ett litet glas vin, ungefär 1 deciliter vin, eller en 33 centiliter starkare.
Wow,
eller 4
stycken vid ett tillfälle.
Ja.
Ja.
Okej, och hade jag sagt till dig när du var som mest aktiv så hade du tittat på mig och sagt, förmodligen så här, du kan jag låta bli.
Ja, nej, jo, exakt.
Mm. Ja. Så säger mina klienter, varför skulle jag dricka sådär? Det kan jag lika gärna.
Jag har inget intresse av det överhuvudtaget.
Alltså. Och sen när veckan är slut så ska du inte ha druckit mer än 10.
Ja, det är ju helt sjukt.
Och det är för många av mina klienter så är ju det för festen.
Ja.
Alltså 10 ja. Är det jag dricker innan jag går på fest. Men det är vad de här riktlinjerna säger. Och runt om i världen så har man såna här riktlinjer som säger att vill man hålla sig i den här gröna zonen liksom, och inte börja blinka gult eller rött och liksom få mer risk för att utveckla problem, så bör vi hålla oss inom ungefär den 0,4-10. Så det är mycket bättre än att dricka måttligt.
Men då är ju den stora frågan här, hur dricker man då alkohol utan att få alkoholproblem då? Alltså man bara får dricka.
Man får dricka precis som man vill. Så jag lägger ingen värdering i det. Det är inte mitt jobb.
Jag känner att det låter förbannad här.
Ja, du ser lite upprörd ut.
Det var inte meningen. Jag är bara så här, jag tycker det här är så intressant. Alltså så här, hur man, för mig är det ju så himla konstigt att man faktiskt kan dricka utan att utveckla alkoholproblem. Hur fan gjorde man, gör man? Alltså jag förstår inte.
Man håller sig inte det där. Man dricker sig inte full. Alltså, och liksom en annan fråga, alltså, nu ska jag göra ditt jobb. Finns det, händer att folk blir arga på mig? Jajamän.
Det kan jag tänka mig, den känsliga frågan.
Händer att det blir lite dålig stämning när jag är ute och föreläser?
Men jag kan tänka mig det med tanke på alltså vilket ramaskri det blev när Socialstyrelsen kom ut med de här gränserna för riskbruk.
Alltså ja,
det blev ju verkligen liksom så här, alltså folk blev förbannade.
Ja, det var rätt många som blev arga. Edvard Blom blev jättearg.
Det kan jag tänka mig.
Johan Persson som var partiordförande för Liberalerna blev också jättearg och tyckte att det var helt orealistiskt lite. Jag är ju en stor stark kar, så han, jag kan minsann tåla mer. Ja, absolut, det kan du. Det är inte det här handlar om. Det handlar om att ungefär samma sak som att vi kan inte äta godis varje dag. Vi kan äta godis ibland, men om vi vill ha en god hälsa och leva länge, ja då behöver vi äta en viss mängd protein, kolhydrater och fett varje dag. Så att vill vi liksom förhålla oss på ett mer hälsosamt sätt till alkohol så är det de här riktlinjerna som gäller. Och har man en gång hört de här 0, 4, 10, då kan man inte ohöra dem. Du kan fortfarande välja att dricka mer. Men du vet att du inte är i den gröna zonen längre.
Och något som du är då expert på som vi ska prata lite mer konkret om, det är ju det här med att dricka smartare.
Ja.
Eller det är ju där du är, alltså det är ju där promilletanten går ut på ganska mycket kan man säga. Exakt. Och då har du sagt att du kan minska din egen risk för alkoholrelaterade problem genom att göra medvetna val. Vad menar du med det? Alltså hur dricker man medvetet?
Man håller koll på hur mycket man dricker. Tillbaks till viktväktarna. Viktväktarna har ju som ett poängsystem där man liksom räknar ut hur mycket kalorier man får i sig. Och det är ett sätt att medvetandegöra hur många bananer motsvarar en chokladkaka. Hur mycket ris kan jag använda? Alltså, morötter är gratis, det kan du äta hur mycket du vill om du vill gå ner i vikt. Och att dricka medvetet eller dricka smartare, det är ju att ha koll på de här 0, 4, 10. Och sen också ha koll på vad du har för individuell risk. I mitt fall då, att ha koll på att ja, jag har hög tolerans. Jag tål mycket alkohol, vilket gör att jag tenderar att dricka mer för att jag helt enkelt kan. Alltså, en person med låg tolerans kan ju inte dricka mycket. De blir ju fulla, de slutar. Har man hög tolerans så dricker man mer och då kan man också dricka sig till ett problem. Det kan man inte om man har låg tolerans. Och jag har en genetisk bakgrund. Så att, alltså, om man har de tre grejerna, man vet någonting om sin tolerans, man vet någonting om sin genetiska sårbarhet, då kan man också veta vad som är låg risk för mig. För att det här 0410, det kanske är för mycket för mig utifrån de förutsättningar jag har. Eller jag vet att det blir för svårt. Jag träffar ju människor ibland som jag är rätt övertygad om att de inte är alkoholister. Men som ändå säger, vet du vad? Det där är för svårt. Alltså att dricka medvetet eller smart, det ger inte mig någonting. Det är liksom lättare att låta bli. Ja, men toppen, gör det då. Alltså det är ju inte någon, liksom, vi behöver ju inte dricka alkohol. Det är ju någonting som vi gör för att vi tycker att det är gott. Eller för att det sätter guldkant på tillvaro. Det är ingen livsnödvändig råvara som vi behöver få i oss.
Nej, för att jag har sagt det flera gånger här på nu. För att jag gick till en psykolog någon gång och pratade om mina alkoholproblem. Och då fick jag ju rådet att försöka dricka bara 2 glas vin nästa gång du går ut. Liksom. Eller så här, att du räknar dina glas. Och jag satt ju bara då den kvällen jag var ute och bara tyckte att livet kändes jätteorättvist, så ska jag bara få dricka det här glaset. Nu är bara så alla andra omkring mig som fick dricka hur mycket de ville, och det så att jag hade världens tråkigaste kväll.
Ja, och varför ska du ha det? Då är det väl förmodligen lättare att inte dricka alls. Och det är ju så, en del människor tycker att det är helt meningslöst att dricka lite. Ja, men gör inte det då.
Mm.
Alltså, drick inte alls, eller liksom, man får dricka precis hur man vill. Men det är ju att gå från omedvetenhet till medvetenhet, det är liksom första steget i min värld i alla fall till att ha ett mer smartare förhållningssätt till alkohol.
Mm. Men kan alla lära sig det här då?
Ja, alla kan lära sig det, men alla kan inte praktisera det. Alltså, min övertygelse är ju att människor med alkoholism till exempel kan inte. Alltså, och det är ju en sak som jag ibland, människor blir lite rädda för mig, för de på något sätt tror att jag försöker omvända alkoholister till att lära sig dricka. Det gör jag verkligen inte, och det vill jag liksom med eftertryck säga. Att min övertygelse är att själva definitionen på alkoholism, det är att man kan inte dricka lite. Det går inte. Så om det skulle vara en person med alkoholism som hör det här poddavsnittet som tänker så här, aha, nu ska jag lära mig dricka smartare. Good luck with that. Det kommer inte funka. Och det är faktiskt en sån här gammal grej från tolvstegsrörelsen. I min bok har jag ett citat från Marty Mann som brukar kallas för The Queen of Alcoholism, vilket är en väldigt konstig titel. Eller den första kvinnan inom AA. Men hon har ju den, hon har ju liksom, det finns någonting som kallas för Marty Manns regel, och det är ju det här att om du funderar på om du är alkis eller inte, bestäm dig för en siffra mellan 0 och 3, säg 2 då, som din psykolog sa. Håll dig alltid till det. Vad som än händer, du har fått ett nytt jobb, hunden dör, du ska gifta dig, vad som än händer i livet, så håller du dig till att aldrig dricka mer än 2, och så håller du det i 6 månader. Om du utan problem kan göra det, grattis. Då behöver du inte komma tillbaka på A-mötet. Men om du är alkis så kommer du inte klara det. Även om du verkligen, verkligen vill. För du kommer tappa kontrollen. Det är inte du som bestämmer längre.
Ja, det där skulle aldrig funkat för mig.
Nej,
nej, så att jag misslyckades i det där testet extremt mycket, kan man säga.
Mm. Och det är ett väldigt så praktiskt, konkret... Liksom, hon skrev om det här i en bok på 1930-talet. Idag vet vi med hjälp av modern hjärnforskning att det faktiskt händer grejer i hjärnan, och det kallas ju för kontrollförlust. Hon beskrev det redan på 30-talet, för att det var en sån vanlig upplevelse bland de som sökte sig till AA.
Men nu börjar ju min hjärna gå igång här. Nu ska vi se om jag kan ställa den här frågan på ett så icke-flummigt sätt som möjligt. Men vi säger så här då, i min situation till exempel. Jag som nu utvecklade alkoholism och blev nykter. Säg att du och jag hade träffats... Vi hoppar in i tidsmaskin. Du och jag hade träffats innan jag hade utvecklat alkoholismen. Hade jag kunnat lära mig att dricka medvetet?
Ja, det är min övertygelse om att du hade kunnat lära dig det. Sen om du hade velat lära dig det, det är ju någonting helt annat.
Ja, det är sant.
Ja. Men alltså, om, jag måste ju ändå tro på min egen metod. Och det är ju det som är hela poängen här. Att och jag träffar väldigt många sådana människor som antingen säger till mig så här, och nästan är lite arga, varför fick inte jag lära mig det här typ i skolan? Om jag hade vetat det här om att jag har en mycket högre genetisk risk än andra, då hade jag ju varit skitförsiktig med alkohol. Antingen säger de det, eller så träffar jag folk på gatan som jag känner inte igen dem, eftersom jag har hållit på att föreläsa så himla länge, men de känner igen mig, och så säger de, du, vet du, den där föreläsningen som du höll för 15 år sedan på min arbetsplats, den räddade mig från att utveckla alkoholism.
Wow.
Alltså, och det är så coolt. Så jag vet ju att det funkar. Sen om du hade lyssnat, det vet jag inte.
Men då känns det som att man verkligen måste ha den insikten att det här är inte bra för mig, så jag borde verkligen stoppa upp mig nu och göra det här för min egen... Alltså, det känns som att det krävs en form av typ självkärlek.
Ja, och det hoppas jag att människor har, för vi har ju det med andra saker. Alltså, vi tänker runt vad vi äter, väldigt många av oss. Vi tänker på att vi ska motionera. Jag hatar att motionera, det är det värsta. Alltså, jag springer i skogen, det är det värsta jag vet. Men jag gör ju därför att om jag inte gör det så mår jag ju sämre. Och jag vill inte bli en liten tant som inte kan liksom röra på mig och alldeles liksom sitter i en soffa och är sur dagarna i ända. Så att det finns en himla massa andra livsstilsval som vi gör. Kanske inte för att vi tycker att de är superhärliga, men för att vi vet att det här gynnar min hälsa. Gå och träna, äta lite nyttigare mat, ägna sig åt mindfulness. Alltså, jag mediterar, det är ju inte jättekul alltid.
Det är skittråkigt ibland.
Och när jag började meditera hade jag ångest i en månad i sträck. Liksom, det är ju inte så här quick fix, men man gör saker för att liksom ta hand om sig själv. Och jag hoppas ju på att det finns, eller jag vet ju att det finns en massa människor där ute som liksom får de möjligheten att reflektera över sina val, faktiskt skulle ta den här chansen. Men problemet just nu, det är att de aldrig ens får möjligheten. För vi pratar inte om alkohol.
Och det är ju så himla konstigt med tanke på vilket stort samhällsproblem det är.
Jo, men jag tror att det handlar... Vi brukar prata om att säga att det handlar om skuld och skam.
Mm.
Nja, skuld och skam handlar ju om själva sjukdomen. Alltså, som min mormor skämde så mycket över i 50 år. Liksom. Jag tror snarare att liksom, svenssondrickarna då, som vi pratar om, de här 3 miljoner människorna som dricker mycket, för mycket i Sverige. 3 miljoner
det
människor.
Det är helt galet.
Ja, det är helt galet. Och de flesta av dem vet ju inte ens om det. Alltså för dem handlar det inte om att de är skuld och skam över att de har sjukdomen, utan för dem handlar det mer om att det känns obehagligt att behöva fundera på, ta inte mitt fredagsmys ifrån mig.
Jävla glädjedödare.
Det händer ju att jag går på fest och inte berättar vad jag jobbar med, för folk blir så himla nervösa.
Ja, det är så.
Jajamän.
Men jag kan tänka mig att du också väcker mycket nyfikenhet just kring den här frågan i hur alltså, man lära sig dricka smartare, för det låter ju väldigt hoppfullt för många att så här, shit, det kanske går att jag kan liksom börja dricka igen, kanske till och med om man har varit nykter ett tag för att man har haft alkoholproblem. Kanske kan man, om man inte utvecklat alkoholism, kanske man har det, men jag antar att min fråga på något sätt blir, hur vet man om man skulle kunna börja testa att liksom försöka dricka smartare, kontrollerat efter att man till exempel har varit nykter efter en period av att ha haft alkoholproblem tidigare?
Alltså det vet man ju inte. Jag lyssnade på ditt avsnitt med, jag kommer inte ihåg vad han
Kristoffer Triumf.
Ja, ja, när han pratade om att han har börjat dricka igen efter en lång period av nykter. Det låter ju inte...
13 år hade han varit nykter och ja, så började han dricka igen.
Ja, och det låter inte som att det är helt oproblematiskt. Och jag har ju haft liksom, träffat många människor som har varit i behandling hos mig och som har varit nyktra långa perioder, och så plötsligt så får de för sig att nu mår jag ju så bra, så nu kan jag börja dricka igen. Och det kluriga är att det ofta går ett tag. Alltså, det går kanske några veckor och sen så är det något som... Och sen är det som att någonting tar över. Och sen så bara faller de rakt ner. Mm. Och det är superklurigt det där. Det är ju... Jag skulle ju inte rekommendera människor som har bestämt sig för att jag är alkoholist. Alltså, där skulle jag ju å det bestämdaste avråda från att pröva. Därför att det är så mycket som står på spel. Men om man inte har identifierat sig som alkoholist, man kanske identifierar sig som storkonsument eller riskbrukare, ja, pröva vad som händer om du försöker dricka enligt det här 0-4-10. Hur obekväm blir du? Hur svårt är det? Om din första reaktion när du hörde de här siffrorna som jag sa nu var så här, helvete vad lite, ja, då det kanske säger någonting om liksom att det är något som skaver. Och så kan man fundera på, varför är det så svårt för mig att hålla mig till det där? Eller är det bara så här en icke-fråga? Jag kan ju absolut bli sugen på att dricka vin. Och jag kan också bli besviken om liksom, vinet inte var gott eller liksom... Min man hade glömt att gå på Systembolaget, men det förstör inte min kväll.
Mm. Nej, för det gör det annars.
Ja.
Ja.
Eller så börjar man leta efter alkohol.
Ja.
Och så jagar man tills man får tag. Det är det här suget som driver. Men det är ju sug.
Mm.
Att vara sugen på att dricka alkohol behöver inte alls vara... Alltså, sugen på att ta några öl behöver inte alls vara något problematiskt.
Mm.
Finns det ingen öl, ja, men då kan jag dricka Coca-Cola istället. Det var lite synd, men det var inget större problem.
Mm. Alltså du är så jäkla bra på att förklara saker.
Men jag har ägnat 30 år att försöka fundera ut hur man gör det.
Mm. Ja, men det märks verkligen. Men är det någonting annat innan jag går över till mitt sista lilla segment med dig? Med just dricksmartare som du brukar få som fråga kanske när du är ute och föreläser, eller någonting som är viktigt att ta upp när det kommer till den grejen?
Ja, men jag tycker du har täckt de här liksom... De viktigaste frågorna, den största invändningen, alltså när folk blir arga på mig och mina, alltså jag finns ju på Insta, på Facebook och på LinkedIn, alltså när folk blir arga, och det händer ju, så är det nästan alltid nyktra alkoholister som blir väldigt arga på mig, för att de tycker att, alltså de uppfattar det som att jag gör reklam för alkohol, att jag liksom tycker att folk ska dricka.
Mm.
eller att de får för sig att jag ska lära alkoholister att dricka, och alkohol är ju livsfarligt och det ska man inte dricka och sådär. Och jag förstår den reaktionen. Alltså det är en helt rimlig reaktion om man nästan har dött själv i den här sjukdomen. Eller man har en närstående som har gjort det, så det är en rimlig reaktion att liksom stå på barrikaden och skrika att gör det inte, drick det inte. Alltså alkohol är ett nervgift. Skulle du komma till Sverige idag så skulle det ju alla dagar i veckan bli narkotikaklassat. Nu är det ju inte så. Nu har vi ju haft det här liksom medlet att brusa oss med över liksom 6000 år. Så att det är liksom, det är inte det som gör att alkohol är lagligt, att det är mindre farligt. Men det är det som är så spännande också med alkohol, att två stycken helt motsatta sanningar kan existera samtidigt. Ja, alkohol är livsfarligt. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige, alkoholrelaterade hälsoproblem. Och det är någonting som sätter guldkant på tillvaron för en väldigt stor grupp med människor som kan klara av det. Båda de sanningarna måste få existera på ett balanserat sätt, för annars kan vi inte prata om alkohol. Annars blir det här blatt, liksom svart eller vitt, antingen eller. Så. Mm.
Ja, du är jävligt provocerande egentligen för många då, förstår jag. Ja. När de inte, innan de förstår det där, menar jag.
Ja, eller så vill de inte förstå. Alltså, ja, det är ju så att de som är absolut argast, de har ju inte tagit sig liksom omaket att jag brukar alltid erbjuda att jag skickar min bok, men de vill inte läsa den.
Ja, det är till och med
på den nivån. Men läser man min bok så kommer man ju, alltså, jag får inte ens puls längre. Jag vet vad jag står för.
Mm.
Och väldigt, väldigt många av mina vänner är nyktra alkoholister och lever i tillfrisknande och i gemenskapen. Så att, och jag går på möten, så att jag blir inte så provocerad.
Ja, du går på möten också?
Det händer. Jag går på möten som på öppna möten.
Ah, okej. Okay. Mm. Jag fattar.
Det ger ju mig jättemycket. Jag lär mig otroligt mycket. Mm. Och jag inspireras av styrkan. Alltså att människor vågar berätta om det som skaver mest och sina värsta hemligheter. Mm. Det finns något väldigt normaliserande med att gå på ett möte, tycker jag. Folk sitter och berättar om sin ångest och vad de fulaste sakerna de har gjort, och de möts bara med kärlek.
Mm.
Det är något helt fantastiskt.
Öppna möten, ska jag säga det till dig som inte vet, alltså inom 12 steg, det är att då kan det finns slutna och det finns öppna möten. Öppna möten är att även folk som inte identifierar sig som alkoholister kan komma på de här mötena.
Och då säger man bara liksom, hej, jag heter Anna och jag är gäst. Mm. Eller så, jag är här på besök. Mm. Och så säger alla, hej Anna.
Mm. Och så får man ofta en väldigt varmt mottagande.
Ja, och jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker alla borde gå på ett öppet möte.
Ja, det är verkligen. Mm. För då märker man att det inte är så himla läskigt heller att gå på dem. Ja, du Anna, vi hade ju kunnat sitta här i evigheter, känns det som, och prata om allt som jag vill prata om med dig. Så att jag, för andra gången bjuder jag in dig igen här i avsnittet. Men en sista sak som jag vill gå igenom med dig, bara för att det är lite kul. Och kul ska man ju ha, utan alkohol. Snabba mytbuster-frågor har jag döpt de här till.
Okay.
Ja. Och du ska alltså bara svara sant eller falskt egentligen. Kanske en liten kort kommentar och förklara. När jag berättar de här påståendena då. Är du beredd?
Jag är beredd.
Mm. Kvinnor tål mindre alkohol än män.
Falskt.
Och det har väl någonting att göra med då att det ändrades, den här Socialstyrelsens riktlinjer?
Ja, det var en av de största förändringarna. Alltså, vi kvinnor då gynnades. Om man gillar att dricka så kan man tänka att vi gynnades. För att förut så sa riktlinjerna att kvinnor bara skulle dricka 9 och män 14. Och nu är det 10 för både män och kvinnor.
Just det.
Och vad beror det på då? Jo, men det är två saker egentligen. Det ena är att det finns inte forskningsstöd för att säga att kvinnor som håller sig till de här riktlinjerna skulle ha en ökad risk jämfört med män som håller sig till riktlinjerna. Mm. Och det i sig beror ju på att egentligen handlar det bara om kroppshydda. Jag brukar göra den här jämförelsen med, om du tar en stor tekopp med varmt vatten och så häller du i liksom en tesked med näskaffe. Det blir ett blaskigt kaffe. Tar du så en liten espressokopp med pyttelite vatten och så tar du en tesked näskaffe, då blir det kanonstarkt. Och det här är ju skillnaden mellan en liten person som har en liten kroppshydda med lite vatten i kroppen och en person som har en stor kroppshydda med mycket vatten i kroppen. Och vi kvinnor, vi har ju oftast mindre kroppar. Dessutom har vi mer underhudsfett, och alkohol löser sig inte fett, det löser sig vatten. Så egentligen är det bara i stort sett bara en fråga om kroppshydda. Så att, ja, nej, det är falskt.
Just det. Okej. en veckas paus varje månad renar kroppen.
Sant och falskt.
Vad menar du med det?
Alltså, jag är ju otroligt skeptisk till vita perioder. Därför att vita perioder är en sån där grej som folk som har alkoholproblem ägnar sig åt för att lura sig själva. Jag ska ta en vit period, alltså bevisa det att jag inte har alkoholproblem. Mm. Nej, det enda det bevisar är att du känner ett behov av att bevisa någonting. Människor som dricker lite, de tar inte vita perioder. Varför skulle de göra det? Sen kan det kanske vara bra av hälsoskäl att ta en vit period. Och jag vet att en del behandlingsmetoder gör en sån kickstart med det. Alltså, vi tar en vit period och så liksom, det kan vara härligt och så vet vi hur det känns. Det är som ett beteendeexperiment, säger vi i KBT. Men en vecka är nog tveksamt om man får några positiva hälsoeffekter på, skulle jag säga. Du behöver nog, om du dricker mycket så behöver du nog ha en längre period för att uppleva några positiva hälsoskillnader.
Jag fattar. Okej, nästa då. Dyrare vin är lika med mindre baksmälla.
Fel, falskt.
Ja, det gick vi i sig in lite på förut också. Samma sak med att det är... Ja, skitsamma. Det gick vi in lite på. I alla fall. Jag vet inte varför jag känner mig stressad. Det är jag inte stressad. Nästa. Man dricker... Det är bara för att det ska vara så här snabbt.
Ja, eller hur? Du känner stressad, jag känner mig kolugn. Det är helt underbart.
Ja, det måste gå fort. Sant eller falskt. Okej. Man dricker mindre om man dricker vin istället för sprit.
Falskt.
Ja, det är så.
Men det spelar väl ingen roll. Om jag gillar gin och tonic så kommer jag ju dricka mer gin och tonic än om jag dricker vin. Gillar jag att dricka vin kommer jag dricka mer vin.
Såklart. Ja, det...
Såklart.
Klart det är så.
Men du är inne på en sån där myt liksom.
Ja, precis. Exakt. Det är ju alkisar dricker sprit till exempel.
Ja, falskt. Alkisars favoritdryck är faktiskt öl. Och då frågar jag dig, varför det?
Ja, det var ju min favoritdryck för att jag tänkte att det kunde jag dricka mer av under en längre tid.
Ja, och det är alltid tillgängligt dessutom.
Ja, så
när
såklart.
Bolaget stänger och när liksom krogen stänger så kan du alltid gå och köpa folköl på macken eller på liksom matvarubutiken.
Ja, jag tog ju öl för att jag märkte att jag blev alldeles för full alldeles för fort av sprit. Så då tänkte jag att då kan jag dricka längre och vara med längre om jag dricker öl.
Vilket också är en sån här grej som jag brukar fråga mina klienter. Varför känner du ett behov av att byta från vin till öl? Eller från vin, öl till vin? Eller jag ska inte gå till den krogen utan jag ska bara gå... Alltså, när man börjar göra såna där grejer, man börjar liksom ändra på sina... Jag ska inte gå på den klubben, jag ska gå på den där, jag ska ta cash med mig. Jag ska inte ta kortet med mig.
Eller hänga med de här kompisarna. Ja,
och inte de där kompisarna, okej. Okay. Nej, det där kommer inte hjälpa. Det är själva konsumtionen som det handlar om här.
Man är bra på att lura sig själv alltså. Okej. Det känns konstigt att kalla dig för Anna, för du är ju promilletanten.
Det är okej, på min nya hemsida, där står det faktiskt så här, det är jag som är promilletanten, även kallad Anna Sjöström, så det är helt fine med vilket som.
Ja, men vad bra. Anna, promilletanten, tusen tack för att du kom hit.
Tusen tack för att jag fick komma, annars hade jag tjatat hål i huvudet på dig innan du släppte in mig i studion. Alltså, jag hade stått och knackat på dörren här tills jag fick vara med. Jag tycker det du gör är kalas.
Ja, men tack fina du, tack. Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av